10, Falsterbo ost 8. Arkona och Skillinge ost 3, Hammerodde ost 2, Hane ost 4, Utklippan nordost 3. Ölands södra udde nordost 1, Ölands norra udde sydost 1. Härstena syd 1, Hoburgen nordost 2, Östergångsholm nordväst 3, Fårösund väst 1. Gotska Sanden saknar tyvärr uppgifter. Landsort sydväst 3, Skarpö sydväst 1, Svenska Högarna syd 3, Söderhamn sydväst 3. Finska Utö nordväst 3, Nyhamn sydväst 4, Märket syd 5, Örskär syd 7, Eggegrund sydväst 3, Kuggören syd 5. Brämen syd 2, Lunge sydväst 2, Skagsudde syd 4, Järnesklubb sydost 5, Holmen sydväst 4. Bjureklubb sydväst 8, Piterönskär syd 7, Rödkallen syd 9, Kemifyr sydväst 11 och så avslutar vi med Storön sydväst 6 meter per sekund. God morgon från SMHI.
God morgon, här är Ekot. Konflikten mellan Israel och Iran har fortsatt under natten, men nu har vi vår korrespondent Johan Mattias Sommarström. Vad är senaste nytt om det här?
Att det varit en sömnlös, dramatisk natt för många i både Israel och Iran, där brinnande eldklot som ettriga kometer fyllt natthimlen som lysts upp av det skarpa skenet från explosioner. Fyra omfattande vågor av anfall mot Israel, och robotar eller robotdelar från nedskjutna robotar har träffat både militära och civila mål i Israel som bostadshus. Och bilder visar hur förvridna, utbrunna bilskelett står längs gator där byggnader fortfarande brinner och där träffen fått byggnadsdelar att slungas omkring. Sent igår kväll så var delar av Tel Aviv inbäddade i en dimma av brandrök från olika härdar. I närheten av försvarsdepartementet i centrala delen av stan syntes rökpelare framför fonden av Tel Avivs karaktäristiska spegelglasförsedda skyskrapor.
Finns det några uppgifter om dödade eller skadade?
I Israel ska minst 2 personer ha dödats, ett 80-tal ska ha skadats i de här attackerna, och i Iran uppges minst 78 människor har dödats i israeliska attacker på drygt ett dygn. Flera av de dödade var högt uppsatta militärer som arméchefen, revolutionsgardets ledare och ledare för revolutionsgardets elitstyrka bland annat, och nyckelpersoner inom kärnenergiprogrammet.
Och vad kan man tänka sig kommer hända nu då på respektive sida?
Ja, det finns ju inga tecken på en uppmjukning. Det talas om vapnens och våldets språk redan just nu i en redan instabil region. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har uppmanat iranier att passa på och störta sina ledare i vad som verkar vara en förhoppning på nya demonstrationer och en folklig resning i Iran. Sånt som genom åren tidigare så hårt och brutalt och hänsynslöst slagit ner av den islamiska regimen där.
Säger vår korrespondent Johan Mattias Sommarström. Allt färre i Sverige ger blod, och unga män mellan 18 och 24 år är sämst på det. 1,3% i den gruppen gav blod förra året, vilket kan jämföras med 2,8% sett över hela befolkningen, visar siffror från Socialstyrelsen. Som förklaring ges att unga män oftare saknar motivation att donera blod, är rädda för nålar eller tror att det inte behövs. Så vädret. Idag så får stora delar av landet soligt. Över Svealand och södra Norrland kan slöjmoln passera, och i norra Norrland mest molnigt, och där kan någon regnskur passera. Temperatur 20-25 grader i norra Norrlands inland, 15-20 grader. Och det var Ekots nyheter. I studion nu Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
God morgon. Vi är i mitten av sommarmånaden juni. Och om en vecka, då börjar det här.
Vilka kommer du att se fram emot i år? Vilka kommer att överraska dig? Och vilka kommer att ge dig berättelserna du aldrig glömmer? På midsommardagen är det äntligen premiär för årets upplaga av Sommar i P1. Med 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app
Sveriges Radio.
Först ut bland årets sommarvärdar är Petra Mede. Läs mer på sverigesradio.se/sommar. 6:10 den här lördag morgonen ska vi till Vitsippsdalen i Göteborgs botaniska trädgård och få veta mer om snigelsex. Oh, för det är parningstider nu för många snäckor och sniglar. Bihotell har blivit populära i trädgårdarna. Men visste du att en sandhög också är viktig för de vilda bina? Hör Naturmorgon med start 6:10. Nu tankar för dagen med Lena Sjödin Roman, egenföretagare och konstnär bosatt i Sundsvall.
Det är en ljus försommarkväll och jag står böjd över en av våra odlingslådor. Lådan är full av nytt tjockt ogräs som redan har fått fäste. Med en liten trädgårdsspade försöker jag vända och luckra upp jorden så att den ska bli redo att ta emot årets frön. När jag skakar bort jorden från en kvickrot ramlar en liten grönskimrande skalbagge ner. Den landar på rygg men vänder sig snabbt och börjar krypa över jordklumparna. Trots den där luftfärden och kullerbyttan verkar den ganska obrydd och fortsätter framåt i sin egen takt. Jag blir stående med kvickroten i handen och bara tittar på skalbaggen. Det är något med små kryp och deras inneboende känsla för riktning som alltid gör mig lite rörd. Trots att de är så små tar de sig självklart fram, till synes åt rätt håll, oavsett hinder på vägen. Skalbaggen verkar veta exakt var den är och vart den är på väg. Jag tänker på de där informationstavlorna som brukar finnas i början av vandringsleder och i naturreservat. De har stiliserade kartor över landskapet och en röd prick med texten "Du är här". Ofta är pricken bleknad och nött. Man ser att det är många som har satt fingret där för att orientera sig och försöka förstå vilka vägval som finns. Jag har alltid tyckt att det är något tröstande med en sån där röd prick. Den säger, du finns, du har en plats, det är här du är. Allt runt omkring, stigarna, vattendragen, höjdkurvorna och rastplatserna, de är möjligheter. Men den röda pricken, den är ett faktum. Den är en punkt i tiden och rummet där allt utgår från dig. Tänk om själva livet kunde ha en sån där informationstavla som kunde synliggöra nuet. Där det fanns varningar för djupa diken och där återvändsgränder var tydligt utmärkta. Där det gick att se att det faktiskt blir roligare att välja en slingrig och snårig stig istället för att köra frestande snabbt på den där fyrfiliga motorvägen. Det är svårt med livets alla riktningar. Att försöka zooma ut och se det där landskapet jag själv rör mig i, det är nästan omöjligt. Ofta vet jag inte ens om jag är något riktigt bra på spåret eller om jag bara är på väg förbi. Men kanske är det precis så det ska vara. Att tvivel och osäkerhet egentligen är människans bästa kompass. Kartan ska hela tiden omskapa sig och den röda pricken på skylten ska flytta runt. Nu är du här. Jaha, och nu är du här. Det är såklart lättare att se tillbaka och förstå i efterhand att en viss glänta var en plats för eftertanke och att de där täta, nästan oöverstigliga höjdkurvorna att de handlade om utveckling och mognad. Jag tittar på skalbaggen som obekymrat kryper över kanten på odlingslådan. Den håller nog inte på med att försöka förstå sin tillvaro. Den bara befinner sig i den på ett självklart sätt. Och kanske är det just det som gör mig rörd. Jag kastar bort kvickroten och stoppar händerna i jorden och fortsätter mitt arbete. Kvällen är fortfarande ljus och mild. Det känns vilsamt. Och jag tänker, det måste ju räcka med att bara vara just här och nu.
var Tankar för dagen med Lena Sjödin Roman. Producent Therese Lager.
Vem vill inte ha en rosenpergola?
Ja.
Om man hade haft en tillräckligt stor trädgård.
Mm. Aj då, just det, taggas.
Du ska inte behöva köra in hela handen i rosen. Det är helt onödigt faktiskt.
Jag tror det är nästan för många blommor. Man ser inga blad. Ja, men det är som en mur av rosa, små rosa blommor.
Men menar du att man kan få för många rosa blommor?
Lagom är kanske bäst ibland.
Trodde faktiskt aldrig jag skulle höra dig säga det. Trädgården med Pernilla och Jan. Måndagar i P1 eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Och idag 5:05 i P1. Nu Naturmorgon. Programledare Mats Ottosson.
När det gäller sex ger snäckor och sniglar ett anmärkningsvärt kreativt intryck. Så många varianter det finns. Kärlekspilar, ringdanser, luftakrobatik, grovhångel, krypsula mot krypsula. Och så då det grundläggande faktumet att varje individ är både hona och hane samtidigt. Och här finns att fördjupa sig i. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Mats Ottosson. Och jag vet inte vad ni får för associationer till ordet snigelsex, men här är vi bokstavliga. Det ska handla om hur sniglar har sex och snäckor. Och de som ska se till att det blir så, det är vår fältreporter Karin Gyllenklev och blötdjursexperten Ted von Proschwitz. Och apropå sex så kan jag också utlova ett inslag om organismen som har, citat, the world's loudest penis. Världens högljuddaste penis. Allt började med att lyssnaren Carl hörde av sig till oss i veckan om ett mystiskt gräshoppsliknande ljud som kom från vattnet i sjön där hemma. Mer om det om en knapp halvtimme. I nästa timme ska vi så berätta varför sandlevande bin har fått allt svårare att hitta boplatser.
Och vi får en igenväxning, vi planterar skog och vi får spontan igenväxning av de här sandytorna. Och här i Uppsala södra stadsdelar så är exploateringen förstås jätteviktig också. Vi bygger hus på dem.
Mm.
Men vi ska också tipsa om vad du kan göra åt saken med hjälp av ett lass sandlådesand i till exempel din egen trädgård. Nästa timme får du också veta hur du bäst sköter ditt fågelbad och varför du kan glömma fågelarten sädgås från och med nu. Eller i alla fall artnamnet. Detta är programmet som heter Naturmorgon och som du når på e-postadressen naturmorgon@sverigesradio.se. Det går också bra att kontakta oss via sociala medier där vi heter Naturmorgon. Ja, Karin Gyllenklev, du befinner dig ute i försommarmorgonen. Var?
Jajamän. Jag är i Vitsippsbacken. Alltså mitt i backen. Jag sitter liksom i en
nedförslut.
Ja. Ja, i nedförslut. Men lite uppstöttad av en grop här. I Göteborg. Vid Göteborgs botaniska trädgård.
Mm. Här i Sörmland är det en väldigt vacker morgon. Är det så hos dig också?
Ja, det är det. Det är väldigt kvittrigt och härligt. Och, ja, men kanske 13-14 grader.
Mm.
Och så är vi ju liksom nere i en, ja, men en backe, en dal. Så att man är väldigt skyddad här. Ja. Och har liksom löven som tak.
Känns det lite som att vi tog steget in i försommaren häromdagen och nu är vi inne i den. Varför är Vitsippsbacken där en sån bra plats när man ska prata om snigelsex?
Ja, nej, men det finns en hel del olika arter här och som sagt så är det ju ett lövtak så det blir inte så torrt. Så det gillar ju också sniglar och snäckor. Och framförallt i Göteborg så finns ju Ted von Proschwitz som är snigel- och snäckexperten number one, docent i naturvårdsbiologi vid Göteborgs naturhistoriska museum.
Och vi kan ju sticka in innan ni sätter igång bara att om det är någon som undrar något i ämnet så kan det här vara ett bra tillfälle om man lyssnar på direktsändningen att skriva till oss på nyss nämnda adresser och fråga så kanske vi kan bolla det vidare till Ted.
Absolut. Ted, ja. God morgon.
God morgon.
Du ligger här i backen på de bruna löven och man rafsar runt här lite.
Precis. Titta vad som kan finnas här. Och här har vi både snäckor och sniglar som nu börjar gå mot sin dagsvila men har hållit igång i natt här. Det ser vi slemspår på löven och på de gamla grenarna som ligger här.
Ja, det är liksom det liksom glänser från slem, intorkat snigelslem här.
Ja, precis. Och det är ju, slemmet hjälper ju sniglarna när de förflyttar sig. Det fäster de vid underlaget så att de kan göra muskelrörelser och komma framåt.
Ja, slemmet är bra. Det visar att de har varit här. När det regnar och så, då är det ju sniglar och snäckor överallt. Alltså man kan ju knappt gå på stigar och gator ibland för man är rädd att krossa dem. Men när det är sån här lite varmare dagar, igår var det ju strålande solsken här i Göteborg. Var håller de till? Det är som de bara försvinner.
Ja, det är ju luftfuktigheten som styr deras aktivitet. Så att det är ju nattaktiva djur. När det blir fuktigt på natten då går de fram och så äter de och parar sig och lägger ägg och har alla aktiviteter för sig. Men sen när det blir soligt och torrt då söker de sig gömslen. Och då går de in som här under gamla pinnar och stockar som ligger här. De kan gå in i bergskrevor och de kan bara gå ner och lägga sig ner i fönan, alltså i det döda lövmaterialet här, så att de kommer undan solens strålar.
Mm. Vi kom hit för ett tag sedan så vi har ju letat reda på en hel del olika arter redan faktiskt som vi lagt upp här på en gammal gren. Här är mördarsnigel bland annat.
Där vi mördarsnigel och också faktiskt någon som möjligen kan vara en hybrid med vår inhemska svarta skogssnigel också. Och så har vi en annan lite mindre snigelart som heter vitsidig skogssnigel som är släkt med mördarsnigeln. Det finns ju flera arter där som är i släktet skogssniglar.
Ja, de är jättesmå och lite gråaktiga och vita nere vid krypsulan. Men du, nu ser jag att det är en ute och kryper här.
Ja,
den här jättelilla.
Ja, det har vi en liten, det där är en mindre skogsglansnäcka som är ute och kryper där. Och den tyckte inte riktigt om att vi la upp den i ljuset här utan nu satte den igång och krypa.
Den är så liten och så har den sina pyttesmå tentakler ute som är liksom smala som sytråd.
Ja, jag kallar den ändå medelstor för vi har alltså en hel del arter som är bara några millimeter stora också.
Men vi ska ju prata om sniglar och snäckors fortplantning idag. Och alla de här som vi har lagt upp här, man kan inte säga att de är han eller hon, utan alla de här är både och.
Ja, det vi med lite finare ord kallar hermafroditer. Alltså de är funktionella hannar och honor och de är faktiskt funktionella hannar och honor samtidigt. Det förekommer i djurriket att man byter kön, men här är de bägge könen samtidigt.
Ja. Varför är det bra?
Ja, det kan ju alltid vara bra av olika anledning. Dels kan man ju få en större avkomma i och med att varje individ faktiskt producerar ägg. Och sen kan det ju vara bra för att de har mekanismer som gör att hittar de inte någon partner så kan de flesta arter befrukta sina egna ägg med egna spermier. Så att det kan vara också en fördel när man ska grunda en ny population. Att det kan räcka med ett enda ägg eller en enda snäcka eller snigel.
Jag tänker också det är smart för de här, de är ju inte så snabba som vi ser. Vi ser mördarsnigeln här som glider sakta framåt på den här stocken. Men det kan ju vara en fördel när man väl stöter på någon att den... Att det inte spelar någon roll om det är han eller hon utan att man bara kan köra på.
Ja, att det stämmer att det är rätt art och så. Och de kan ju hitta varandra dels genom att det finns sexualferomoner som avsatts i det här slemmet som de är. För de kryper ju på en film av slem. Men sen har de också feromoner som de avsätter ut i luften. Alltså de har en körtel. Kopfwarsdrüse, säger tyskarna. Illusiculum kanske med ett fint ord. Den sitter mellan det övre tentakelparet och den släpper ut feromoner som lockar.
Mm. Nu har det blivit ett bra spår här från mördarsnygen på stocken som glänser. Kanske 4 centimeter långt och glansigt. Tror du att det är då fortplantningsferomoner i det?
Det bör i alla fall vara ämnen som de hittar varandra med. Att det är ett artspecifikt, att det ofta är slemspåren faktiskt artspecifika. Eller i alla fall släktespecifika. För att de här feromonerna hos många arter, de verkar inte bara på den egna arten utan de verkar också på närbesläktade. Alltså, det här är ett första steg att locka till sig en partner. Sen kommer det att hända mycket mer dramatiska saker hos många arter.
Precis. Det är lite förspelet sen som avgör om de kommer att kunna para sig eller inte.
Ja, hos många snäckor är det så. Bland annat hos vinbergssnäckaren och så har trädgårdssnäckor och närbesläktade arter där. Att de måste bete sig på rätt sätt. De börjar och då måste den andra följa på samma sätt. Och det kan vara en rad olika grejer. Många av dem dansar och följer efter varandra i cirklar. Det finns andra som går upp och gnider krypsulorna mot varandra. Och det finns ett väldigt, de är lite söta tycker jag, ett släkt som heter Lindolmiola som finns nere i Grekland. De går upp och pussar varandra på munnen.
Ja, vi kommer prata mer om det där senare i programmet, Mats. Men nu har du fått en liten försmak på hur det börjar i alla fall, fortplantningen i sniglarna och snäckornas värld.
Det låter bedårande. Vi ser fram emot fortsättningen, Karin Gyllenklev, fältreporter och blötdjursexperten Ted von Proschewitz från Göteborgs naturhistoriska museum. Snäckor och sniglar, de tillhör ju djurgruppen blötdjur, blöt som i mjuk. Nu ska det handla om ännu mjukare och sladdrigare djur faktiskt, när vi avslöjar svaret på den gångna veckans naturfråga som löd så här. Många har bränt sig i närkontakt med denna art. Visst är medusa en skräckinjagande gestalt. I denna familj av någon sorts plankton finns 2 arter i svenska vatten. Vi söker den med samma kulör som en solnedgång. Ja, alltså något man kan bränna sig på och som finns i svenska vatten, som driver med vattnets rörelser som ett plankton och är rött som en solnedgång. Det kan ju inte vara något annat än arten röd brännmanet, som kan driva ända in i Östersjön men behöver saltare vatten för att föröka sig och är mycket vanligare på västkusten. Och med maneter är det alltså så att deras fullvuxna stadium, det där som vi oftast ser, kallas medusa. Efter medusa i den grekiska mytologin, en kvinnogestalt med giftormar istället för hår. Mer om de olika stadierna i en brännmanets liv inom kort. Först måste vi presentera de lyckligt lottade vinnarna som heter Henrik Martin i Täby som får en termos, Åsgärd Bergman i Skötofta som får en tygkasse och Per Freid i Ludvika som får ett tygmärke. Grattis! Och om röd brännmanet skriver Jennifer Hillbom så här i sitt svarsmejl. Jag har bränt mig många gånger i ansiktet vid fridykning i norra Bohuslän och på händerna när man drar hummertinor på hösten. Ändå är de så fantastiskt vackra att se på under ytan, särskilt med de små fiskarna som har sitt tillhåll i brännmanetens trådar. Tack för ett underbart program, Jennifer. Och Jenny Hedlund i Luleå skriver, god morgon, jag tror svaret är röd brännmanet. Som norrbottnisk unge minns jag fortfarande skräckblandade förtjusningen när vi var på släktbesök på västkusten eller i Danmark. Denna geléaktiga, för mig ovanliga varelse som min pappa var livrädd för. Ja, den kan vara lite skräckinjagande, den röda brännmaneten. Den kan faktiskt bli mer än 2 meter i diameter i extrema fall. Men i svenska vatten brukar de inte bli större än en mattallrik ungefär. När Jenny Berntsson Djurvall besökte norra Bohuslän i vintras fick hon och marinbiolog Kristin Appelqvist syn på en stor, fin röd brännmanet i det stadium som alltså kallas medusa.
Alltså mitt i vintern, Kristin. Vi står på en brygga här vid Tjärnö, långt upp i Bohuslän. Gissar du 3-4 grader i temperatur i vattnet?
Ja.
Och vi ser en brännmanet. Precis. Helt vanlig brännmanet, eller?
Det är den vanliga röda brännmaneten som faktiskt kommer simmande. Ibland kan den ju komma drivande och vara döda, men den lever för man ser klockan rör sig. Däremot så har den tappat ganska många av sina brännande trådar. Så det man ser under till nu som ett kläggel och så här, det är munarmarna. Och de är väldigt väckade hos brännmaneten till skillnad från öronmaneten som har mera armar. Så är de här som kjolar.
Kan du hämta den?
Ja. Och det bästa sättet att fiska maneter det är att ha en hink eller en kastrull som vi har på skaft här. Istället för en håv. För en håv då går de sönder. Ja. Men att skvalpa upp eller suga in den i hinken, det är det bästa sättet.
Prova det då. Kristin har alltså vadarbyxor. Det är ju alltså vinter när vi får syn på den här röda brännmaneten som ju faktiskt går ganska mycket åt lila ser det ut här.
Det är svårt att hålla maneter i hinkar eller akvarium för de, av någon anledning så tappar de lite förmågan att simma och de lägger sig bara på botten.
Det gjorde denna också. Ja. Men nu ser man vad fint det här är. Det ser ut som en tyllkjol.
Verkligen.
Massor av väck. Och flikigt fint.
Ja.
Men det är munarmar säger du. Vad menar du då?
Kolla bärnstensfärgen. Oj. Wow.
Det ser ut som ett stort öga när du håller den åt rätt håll.
Jo, vi vänder på den igen här. Tror det eller ej, men det här är 8 munarmar. Och här, de har ju de brännande tentaklerna, långa trådar längst ut på klockan. Och sen så kan de dra in dem och så kommer mot munarmarna. Och där så för de maten in till munnen som sitter centralt mitt under. Men hos en hona så fungerar också ytorna här på munarmarna som barnkammare. Så brännmaneter, precis som öronmaneter, är skildkönade. Hanarna släpper ut spermier som honan fångar upp, befruktar äggen. Och så placerar hon dem limmar liksom fast dem här på munarmarna. Så får de åka med där och få näring från henne tills de är redo att släppa och simma iväg som små planula larver. Och då släpps de ut i vattnet och lever där en stund och äter plankton. Och så hittar den lite hårdare yta att sätta sig på. Det kan vara på ett ostronskal, eller på en stor brunalg eller på en sten. Och så bildas det här andra steget i livscykeln, nämligen en liten polyp. Och den ska vi gå in och titta på i akvariet. Nu har vi kommit fram till in i akvariehallen. Här har vi då också ett rektangulärt mindre akvarium. Där vi har fått naturlig sättling. Små sådana där planula larver då, som släpptes ifrån mamman. Har sättlat och sett sig här på glaset.
Jaha, jag tänkte jag hittade inga maneter först. Men så tyckte jag att det var lite smutsigt glaset.
Ja.
Lite prickigt. Det är inte smuts då.
Nej, för här sitter de som en och en individ just nu.
Ja.
Och de här har släppt sina E4-larver.
Nu börjar vi från, nu måste vi backa. Varje prick, när man zoomar in på den, då ser man vad?
Då ser man som en liten skälk och så blir det som en trekant eller kon. Mm. Och längst ut där är det tentakler. Som faktiskt bränns, men inte oss då. Men den fångar små plankton, små kräftdjur som den äter. Och nu är de ganska små. De är ju nästan bara upp till 5 millimeter med sin lilla skälk och så ut. Och så klart, tentaklerna kan bli någon centimeter långa. Mm. Det beror lite på hur strömt vattnet är här. Men för ett par månader sedan, då skedde det här fantastiska som heter strobilering. Då ser det ut som en liten trave med tallrikar. Det är 10 stycken små skivor som den här lilla polypen har utvecklat. Och sen knoppas de av en och en. Den yttersta släpper först och sen släpper nästa. Och de rycker och har sig innan de har lossnat. Och sen så blir de frisimmande. Och det sker alltså beroende på temperaturen. Förr sa vi att det skedde nästan i november, men nu så blir november varmare, så det dröjde in i december innan de här släppte i år. Och så december, januari finns det möjlighet då att de släpper. Sen så lägger de sig på botten och koser lite och väntar in ökade solinstrålningen, det kommer mer plankton och blir varmare vattnet. Då börjar de simma upp mot ytan och äta av det som finns i fria vattenmassan och utvecklas då till det vi ser sen våren och sommaren.
Kristina Appelqvist, marinbiolog på Kärnölaboratoriet, var det som visade röd brännmanet i olika livsstadier för reporter Jenny Berntsson Djurvall. Och det där var alltså i vintras som ni hörde. Och sen dess, så ja, alldeles nyligen faktiskt, så har Göteborgs universitet, dit Kärnölaboratoriet hör, sjösatt ett manetprojekt där du som lyssnar kan hjälpa till. Häromdagen ringde jag nyss hörda Kristina Appelqvist och bad henne berätta mer.
Jo, nu äntligen har jag startat ett medborgarforskningsprojekt som jag kallar för Leta maneter. Och jag har nämligen observerat under 15 års tid att framförallt öronmaneten beter sig annorlunda. Så jag är ganska orolig faktiskt, för de verkar inte må bra. Jag ser att de löser upp sig och börjar simma konstigt redan nu i början på juni. Och de ska ju egentligen i det här frisimmande stadiet då, så varar de ju fram till september normalt sett, september-oktober. De ska äta och föröka sig, men de dör redan nu. Och det ser jag framförallt i marina miljöer. Och jag har haft kontakt med folk i Östersjön och i fjordar där det rinner ut sötvatten. Och där verkar de klara sig längre. Så det är också det jag vill få hjälp av allmänheten att se. Finns de kvar i Falkenberg? Finns de kvar i Blekinge? Eller, och hur är det i Lysekil? Och att man får den här bilden på hur länge verkar de finnas på sommaren? Och hur ser de ut? Ser de friska ut? Eller vad händer? Det är en bit. Och den andra är att jag ser att de blir onormala antal ringar, öron, på öronmaneten. Och så det har blivit mer abnormalitet, att det är fler än fyra ringar. Så det är också något jag ska ta hjälp kanske utav AI sen att analysera de här fotorna. Hur många procentuellt sett har udda antal ringar då än fyra.
Jaha.
Så jag behöver... Det är ganska svårt att forska på maneter, för de uppkommer ju så slumpmässigt. En dag är de i viken utanför laboratoriet och en annan dag är de någon annanstans. Så de är svåra att forska på, därför så anser jag då att det är väldigt bra att ta hjälp av allmänheten.
Mm. Hur gör man då om man vill bidra?
Ja, det finns ju olika appar och rapporteringssystem som man kan använda sig av. Så jag rekommenderar att man laddar ner en app som heter iNaturalist. Och det är Artdatabanken som administrerar den på svenska sidan. Och då tar man bara kort och så får man med plats och datum och bilderna då som man kan ladda upp. Jag kommer gå in sen då och granska och verifiera så att det är den arten som jag är intresserad av. Och sen så göra de analyser som jag kommer göra sedan då.
Är det bara öronmaneter som du är intresserad av?
Nej, det är främst öronmanet, men även brännmaneter, blå brännmanet, röd brännmanet. Många säger, det är så mycket röda brännmaneter. Och det kan ju vara då, på grund av att öronmaneterna dör nu, så finns det mer plats och föda för röd brännmanet då, som vi anser har ökat. Men vi behöver ju data för att kunna uttala oss vetenskapligt.
Marinbiolog Kristina Appelqvist berättade om projektet Leta maneter vid Göteborgs universitet. Och appen som nämndes heter alltså iNaturalist, stavas iNaturalist. Den är gratis, icke-vinstdrivande och svenskspråkig och lätt att använda. Det är också bra att lägga upp sina observationer och bilder på artportalen.se om man är mer van vid den plattformen. Och andra manetarter än de nämnda är också intressanta, till exempel trassligt havssnöre, en ny manetart i våra vatten som visat sig de senaste vintrarna. Ja, det här är Naturmorgon i Sveriges Radio. Förra veckan, det kanske ni minns, så handlade hela programmet om den ganska okända världen under vattenytan och framförallt alla ljud som finns där, oftast ohörda av oss människor. I samband med det hörde Björn Karlsson av sig till oss, en före detta tekniker på Sveriges Radio med stort intresse för olika naturljud. Det var till exempel hans vågskvalp mot stranden som man kunde höra under nätterna i P1 under ett antal år. På sistone har han börjat spela in även ljuden under ytan. Jag tänkte att vi skulle lyssna på några av hans inspelningar nu från gotländska vatten som en liten uppföljning på förra veckans tema. Och säkert hör vi några olika fiskarter, möjligen även andra organismer. Men vi släpper det där med artbestämning just nu. Bered er istället på en naturens egen undervattenskonsert i dryga 3 minuter. Vi börjar i en liten grund sjö, eller ett träsk som man säger på Gotland, som får sitt vatten från ett källflöde under vattenytan. Det är det som porlar så fint i bakgrunden. Ni tillkomna lyssnare, ni har inte råkat slå på P2s elektronmusikspecial eller vad det nu kan låta som. Det här är undervattensljud från gotländska träsk och stränder inspelade av Björn Karlsson. Bland annat så har vi hört någonting som Björn kallar marimbafisken. Det är det här som låter som någon lite klonkande spelar på en marimba. Vi vet som sagt inte vad det är för fisk som låter. Kanske finns det någon där ute som vet det. Får gärna höra av er eller om ni kan sätta namn på något annat vi hörde. Skriv till naturmorgon@sverigesradio.se. Men vackert och fascinerande var det i alla fall. Vi ska hålla oss kvar vid undervattensljud en stund till. De flesta ljuden där nere, de tränger ju inte upp genom vattenytan. Vi hör dem inte uppe på land, men det finns undantag. Så här står det i ett mejl från Carl Oldberg som vi fick i veckan. Apropå senaste intressanta programmet om undervattensljud vill jag fråga om ett insjöljud som jag har grubblat på länge. I sjön Immeln i nordöstra Skåne har jag så länge jag kan minnas kunnat höra ljud som av spelande gräshoppor i vattnet under högsommaren. Man hör det både på dagen och natten om man sitter vid stranden, men mycket starkare under vattenytan. Alltså ett gnisslande, repetitivt ljud som är så högfrekvent att det är nära gränsen för vad som går att höra. Länge trodde jag att det var kräftor som lät, men sen upptäckte jag små dykarbaggar som simmar längs sandbotten på grunt vatten samtidigt som jag hörde ljudet. Och när jag googlade förstod jag att det skulle kunna vara dykarbaggar i släktet Micronecta som tydligen kan skapa mycket starka ljud för sin storlek. Så skriver alltså Carl Oldberg. Det här känns som en fråga för Johannes Bergsten på Naturhistoriska riksmuseet som är expert på vattenlevande insekter. God morgon, Johannes.
God morgon, god morgon.
Ja, du har ju tagit del av det som Carl har skrivit och sett hans bilder. Han har ju inte lyckats fånga det här i någon inspelning. Så att, jag undrar om vi istället ska börja med bilderna som Carl har tagit. Vad är det vi ser på dem? Det är någonting pyttelitet.
Ja, precis. Han håller upp det på ett finger där och det är under 3 millimeter. Och det är alltså en liten buksimmare, dvärgbuksimmare brukar vi kalla dem. Släktet Micronecta. Så det är inte en dykarskalbagge, men en dvärgbuksimmare.
Jag kan förstå varför man tänker dykarbagge, för det är ju en slags bagge i bemärkelsen skinnbagge, även om den inte är en skalbagge och den dyker ju i vattnet. Men ja, rätt ska vara rätt, en buksimmare, alltså en dvärgbuksimmare. Ja, okej. Och är de då kapabla att göra, trots att de är så här små, ljud som faktiskt kan vara det Carl har hört ända upp på land?
Ja, precis. Det var väldigt uppmärksamt av honom och det är faktiskt så att de här Micronecta, det här släktet av dvärgbuksimmare, de är kända för att kunna göra, för att alstra ljud under vatten och en del arter kan göra det väldigt högt så att det till och med hörs upp till ovan vatten när man står liksom vid strandkanten. Det här har studerats mycket av en finsk kollega faktiskt, Antti Jansson. Vi har ju 3 arter av de här Micronecta dvärgbuksimmarna. Och just ljudalstringen hos dem har studerats av en finsk kollega. Och de är artspecifika ljudalstringarna för de här 3 arterna vi har i Sverige. Och sen kom för 15 år sedan ett papper som tittade på en 4:e art som finns i Centraleuropa och att den alstrar ljud så högt så att när man skalar det till kroppsstorleken så är det det högsta man känner till i djurvärlden.
Ja, det är otroligt. Hade jag inte vetat detta hade jag tappat hakan. Alltså jag fick läsa på lite nu innan vi pratade. Så att det här ja, det är ju fantastiskt. Alltså världens högljuddaste djur i förhållande till sin kroppsstorlek. Vi kan väl säga att buksimmare, även om de här är väldigt små, de kanske inte har setts av de flesta, så att lite större buksimmare är ändå någonting som man ofta får upp när man hovar, om barn är ute och hovar i vattensamlingar och sådär.
Ja, precis. Det är ju bland de vanligare vatteninsekter man ser i små dammar. Kommer ofta till nygjorda dammar också, till exempel de här buksimmarna av lite större storlek. De största är ju upp till en centimeter ungefär.
Men åter till dvärgbuksimmarna. Varför låter de?
Ja, det är i parning som de... Det är bara hanarna som kan producera ljud, så det är bara hanarna som spelar. Och man tror ju de gör det för att locka till sig honor och de är ju just artspecifika så det också liksom kan bidra till att honorna känner igen hanar av sin art. Men sen är det också att hanar kan ju tävla med varann och honorna kan då välja baserat på om de tycker hanen låter bra eller högst. Men det är i parningsspelet de alstrar ljudet och det är som sagt bara hanar som kan alstra det här ljudet.
Och hur gör de ljudet?
Ja, det är just det som den här forskaren i Finland studerar Antti Jansson. För det spekulerades väldigt många andra buksimmare alstra ljudet med frambenen. Det finns någon rad med peggar där. Men mikronekta i de här dvärgbuksimmarna så är det sidloben till penisen som de drar mot ett litet plektrum på underkanten av ett bakkroppssegment. Så det är när de publicerade den här artikeln för några år sedan om den här jättehögljudda, så pratar de om the singing penis, eller den högljuddaste penisen.
Ja, tack för rubrikmaterial.
Ja, ljudet alstras alltså av genitalierna.
Ja, det förklarar också varför bara hanarna låter.
Ja, precis.
Ja. Men vi ska ta och lyssna lite. Vi börjar med, vi har nämligen försökt hitta lite ljud, och vi ska börja med den arten som då låter högst i världen, som inte finns i Sverige men nere på kontinenten. Vi lyssnar på den. Ja. Låter ju inte så imponerande nu kanske, men är man 2 millimeter lång så är det rätt bra gjort. Eller vad säger du, Johannes?
Ja, jo, absolut. Och just det här att ljudet alltså kan färdas upp från vattnet och upp i luften. Och man kan höra det från liksom, vi människor kan höra det trots att kanske 99% av ljudet försvinner där från vatten till luft. Så är det ju. Och han skriver ju i mejlet också att han har tydligen lyssnat på det under vatten och att det är väldigt mycket högre under vatten. Men trots det går det att höra även ovan vatten.
Vi har hittat ett ljud också av en art som finns i Sverige som heter Micronecta poweri, tror jag. Vi lyssnar på det också. Här kan man ju förstå Karls liknelse med gräshoppa. Det är lite så det låter faktiskt. Och jag skickade det här ljudet till Karl och han bekräftade att ja, så här lät det. Så att vi kan nog betrakta den här gåtan som löst. Karl har hört dvärgbuksimmarna spela från sjön Immeln.
Ja, precis. Vilken art, om det är den här Powery du spelade eller den här som Minutissima, båda är ganska vanliga och det skulle kunna vara en av de två.
Ja. Ja. Har man chans att höra det till sist kort över hela landet, eller var ska man lyssna?
De här finns inte så mycket i små vegetationsrika dammar, utan större sjöar eller långsamflytande vattendrag och med mineralbotten utan så mycket vegetation. Just de här dvärgbuksimmarna. I större delen av landet, en art i alla fall, går ganska långt norrut.
Tack.
Ja.
Tack, Johannes. Då vet vi vad vi ska ut och lyssna efter under sommaren. Johannes Bergsten, Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Ha en bra lördag.
Tack så mycket. Hej.
Hej. Då är det hög tid att återvända till fältreporter Karin Gyllenklev och hennes tema den här morgonen, som är sniglars och snäckors sexvanor. Jag gissar att det inte är en fullt lika högljudd historia, Karin, som den vi nyss avhandlade.
Nej, det kan man inte säga. Jag har ju en parksnäcka här och en mördarsnigel som kryper alldeles här bredvid mig. Ganska snabbt ändå. Parksnäckan kanske en millimeter per sekund. Jag kan ju lyssna om de låter något. Nej, det gjorde de ju inte. Det kunde man ju ana. Men ja, lyssna här.
Det är något helt annat.
Ja, det finns faktiskt en snäcka som kan göra ljud. Ted von Proschwitz, du är snigel- och snäckforskare vid Göteborgs Naturhistoriska museum. Vad var det som lät så där? Det var ju inte här i Vitsippsdalen där vi är i Göteborg. Vad hörde vi?
Det var en art som heter grön vinbergssnäcka, Cantareus apertus. Nej, den har vi inte i Sverige, men den förs in ibland med grönsaker och även med importerade trädgårdsväxter och sådär. Och den kan, när den blir irriterad, att man berör den eller trycker på den, då stöter den ut luft genom sin andningsöppning. Och då blir det det grymtande lätet. Alltså, på tyska heter den grunzensnäcka, och grunzen betyder ju grymta. Och låter onekligen som en liten gris.
Har du själv hört det i verkligheten någon gång?
Ja då, jag får in sådana här snäckor ifrån allmänheten som har hittat dem i grönsaker som de har köpt i affären ibland.
Ja, men vi, morgonens tema är ju inte grön vinbärssnäcka och hur den låter, utan det är ju sniglar och snäckors fortplantning. Och det är ju så, vi är i juni och det har väl precis börjat det här i deras värld?
Ja, nu i juni så är det många arter som kommer igång med sin parningar och sin äggläggning. Och riktigt igång kommer det in när vi får värme, när vi får riktig julivärme, att vi får varma nätter. Och då är sniglarna extra aktiva, varma, fuktiga nätter. Och då kommer parningarna igång på allvar.
Vi har ju några här, precis där vi sitter, som vi har letat upp under morgonen. Är det någon av dem som är en sån här tidig fortplantningsart?
Ja, många av de här spolsnäckorna, de här långa, avlånga snäckorna som hänger på stammar och sitter under bark och så. De kan komma igång redan och vara igång och kanske till och med att det kan komma några ägg här om någon vecka.
Ja, de är ju jättesmå, för nu närmar sig mördarsnigen. Rak, lång, två små spolsnäckor som vi har lagt upp här som bara är en centimeter långa, deras skal. Och deras, jag tror inte ens vi ser kropparna. Nej, de är gömda. Och en spolsnäcka har krypit iväg. De vill vara i hängande. De vill helst hänga, va?
Ja, de är klättrare. De klättrar på bergssidor och på trädstammar. Och där betar de av alger och lavar som växer på dem som de livnär sig av.
Mm. Vi pratade ju tidigare om att när det är fortplantning så släpper de ifrån sig feromoner, sniglar och snäckor. Och sen är det då det här förspelet. Bland annat nämnde du ringdans. Kan du berätta lite mer, vilka gör det och hur går det till?
Ja, bland annat en art som heter skäggsnäcka som är i Sverige. De förföljer varandra i en ringlik rörelse runt varandra. Och sen kan det se på andra sätt. Vinbergssnäckor till exempel, de gnider ju sulor mot varandra som vi pratade om här också.
Ja, de är ju jättestora. De finns inte här i Vitsippsdalen där vi är. Men då liksom möts de då i det här krypsula mot krypsula.
Ja,
nästan så här, så att de står upp nästan med
ja,
kropparna.
Ja, de gnider sig mot varandra med huvudena uppåt och så håller de skalen då utåt åt sidorna. Så där. Och då är det ju nära att man går över i nästa fas. Och den är lite mer spännande och kanske man tycker lite brutal, för här är det verkligen fråga om amors pilar. För att på den honliga könsdelen så har de ett antal pilsäckar, eller de har en pilsäck, det finns arter som har fler. Och där bildas en kalkpil, en kärlekspil. Och den kommer när de blir sexuellt upphetsade där att skjutas av. Och den tränger då in och gör ett litet sår i partners mjuka vävnader. Och då kommer partnern omedelbart att svara med att skicka iväg sin kärlekspil. Och när detta är gjort, då har de nått nästa stadium och då kan de börja koppla ihop sina könsorgan. Och då gäller det att de ska ju bara både han och hona samtidigt, båda djuren. Så då kopplar de alltså sin penis mot svans vagina och tvärtom på dem. Så att det är en fullständig parning, så sitter de sedan ihop i och båda individer fungerar som både han och hona under hela parningen.
Men de här pilarna, alltså hur ska man tänka sig att de ser ut som de skjuter på varandra?
Ja, om man tänker sig en några millimeter liten vit kalkpil. Tittar man på dem som de har strukturer och fåror och utskott och så också. Så att de stöds ju in i, de skickas iväg ganska kraftfullt in i den andra. Så att det blir ju ett litet sår och man ser att efter parningen så kan de gå med de där kalkpilarna. Men de tycks inte bli allvarligt skadade av dem. Utan de absorberar kalken ur den, så att det lilla såret är läkt efter någon dag.
Men det är inte så att pilen flyger genom luften, va? Eller är den mer?
Jo då, det kan förekomma. Ofta går de så nära så att det bara är frågan om att stöta in pilen. Men man kan faktiskt se pilarna komma farande också. Och hos vissa arter som finns nere i Medelhavet så kan de ha upp till 4 eller till och med 6 stycken pilsäckar. Så att det kommer pil, de skjuter på varandra. Det här är verkligen amorspilar.
Ja, men ett riktigt kärlekskrig liksom.
Ja, som tydligen är alltså väldigt sexuellt upphetsande, för att de går direkt till kopulation.
Och sen finns det också de som har något som kallas för stimulatororgan eller något.
Ja, just det. De har, många sniglar har det. Och det är, kan vara en liten kon eller en liten platta som de skälper ut. Den sitter också i anknytning till könsorgan. Och så smeker de på varandra och tar på varandra med det där för att hålla igång kärleksakten.
Ja. Ja, men du hör Mats, det är ganska avancerade saker som sker i snigel- och snäckvärlden när de ska bli fler.
Verkligen, jag har skrivit upp, jag har noterat. Skäggsnäckans ringdans, det är någonting som man gärna skulle vilja se under en tur ut i det gröna.
Ja, vi såg faktiskt en skäggsnäcka igår, men den satt ensam på något hundkex.
Och varför heter den skäggsnäcka, helt kort? Har den skägg?
Ja, det har den faktiskt. Ytterhuden på skalet, kitin, hornämne, den är formad som små korta hår som sticker ut.
Ja, den har lite skäggstubb i alla fall. Ja, fint. Tack så länge, Karin Gyllenklev och Ted von Proschwitz. Ni återvänder till oss från Vitsippsdalen i Göteborg i nästa timme. Det blir fler älskvärda djur då för övrigt. Vi ska ha lite fokus på sandlevande bin också, vilda bin. Efter nyheterna och landväderprognosen är detta. Nu säger vi god morgon till Angelica Lundberg på SMHI.
God morgon. Helgen bjuder på mest soligt och varmt väder i stort sett hela landet i samband med det högtryck som sträcker sig in över landet söderifrån. På ishavet har vi dock ett lågtryck som passerar österut och tillhörande kallfront passerar nordligaste Norrland med då lite mera moln och också lite skurar. Imorgon så förskjuts högtrycket åt sydost och ett lågtryck på Norska havet närmar sig västerifrån. Det blir allmänt lite mera moln än vad som väntas idag, men först under söndagskvällen drar regn in över sydvästra Sverige. Nästa vecka väntas bli svalare och i södra Sverige ganska blåsigt väder. Samtidigt så är det främst då Svealand och Norrland som tidvis får regn. Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i Gävleborgs, Stockholms, Södermanlands, Östergötland och Kalmar län. Samt i delar av Västra Götalands län. I fjälltrakterna är risken för gräsbränder stor. Prognos fram till imorgon bitti. Västra Götaland, soligt och på dagen 20-25 grader. I södra och östra Skåne ett par grader lägre i samband med pålandsvind. I kväll och i natt klart till halvklart väder. I natt 7-12 grader och framåt morgonen över Bohuslän och Dalsland kan det börja dra in moln västerifrån. Möjligen att de också ger ifrån sig någon skur. Vind omkring syd. Östra Götaland, Öland och Gotland, soligt och på dagen 20-25 grader. I Blekinge på Öland och Gotland ett par grader lägre i och med pålandsvind. I kväll och i natt mest klart väder, i natt 5-10 grader och vi har en vind omkring syd. Hela Svealand, mest soligt med bara tunna molnslöjor, fram på dagen 20-25 grader. I kväll och i natt mest klart väder, i natt omkring 10 grader. Mot morgonen kan moln börja dra in från sydväst över Värmland. Sydvästlig vind. Hela södra Norrland, i Gästrikland och Hälsingland mest soligt. I övrigt så har vi inledningsvis en del moln på himlen, men under dagen så lättare och blir mest soligt. Dagstemperatur 22-27 grader, i fjällen omkring 20 grader. I kväll och i natt klart väder, i natt 10-15 grader, men i högre terräng 5-10. Med svag växlande vind. Västerbottens län, mest soligt. Tidvis kan solen skymmas av lite tätare molnslöjor. På dagen 20-25 grader, något svalare närmast kusten och i fjällen 12-17 grader. I kväll och i natt mest klart väder och i natt 8-13 grader. I fjällen 5-10. Västlig vind. Norrbottens län, sol varvas med moln. I fjällen och Tornedalen tidvis molnigt och lite skurar. På dagen 17-23 grader, i fjällen 7-12. I kväll minskad molnighet och i natt mest klart väder. Då 7-12 grader, men i fjällen 0-5. Vi har en västlig vind med friska vindbyar som avtar i natt, då vinden också vrider till nordlig. Imorgon så blir det fortsatt varmt och mest soligt väder, men under dagen så kommer molnigheten att öka, framförallt västerifrån. I sydvästra Sverige och i norra Norrland kan det bli någon enstaka skur. Under kvällen och natten till måndag sen så blir det en övergång till ostadigt väder och vi har en kallfront med regn och skurar som tar sig in västerifrån över landet. Till på måndag sen så har då svalare luft tagit sig in och över Svealand och Norrland får vi räkna med tidvis regn eller skurar. I Götaland drar det mesta av regnet och skurarna bort under inledningen av dagen och följs av växlande molnighet. Men det blir också ganska blåsigt i främst södra Sverige. Temperaturuppgifter. Klockan 6 hade Stockholm 14 grader, Göteborg 13, Malmö 12. Karlskrona saknar tyvärr uppgifter. Kalmar 8, Visby 10, Jönköpings flygplats 12, Norrköping 11. Karlstad 12, Gävle 13, Mora 14, Sundsvall 9. Östersund 15, Umeå 12, Vilhelmina 11, Luleå 12 och Kiruna 13 grader. Preliminärt kallast i natt har det varit i Västmarkum i Ångermanland med 3 plusgrader. God morgon från oss på SMHI.
Ekot börjar i Mellanöstern. Konflikten mellan Israel och Iran har fortsatt med nya robotattacker mot Israel i natt och explosioner har också hörts i Iran under natten. Så här sa vår korrespondent Johan Mattias Sommarström om det som hänt i natt när jag pratade med honom för en timme sedan.
Att det varit en sömnlös, dramatisk natt för många i både Israel och Iran, där brinnande eldklot som ettriga kometer fyllt natthimlen som lysts upp av det skarpa skenet från explosioner. 4 omfattande vågor av anfall mot Israel och robotar eller robotdelar från nedskjutna robotar har träffat både militära och civila mål i Israel som bostadshus, och bilder visar hur förvridna, utbrunna bilskelett står längs gator där byggnader fortfarande brinner och där träffen fått byggnadsdelar att slungas omkring. Sent igår kväll så var delar av Tel Aviv inbäddade i en dimma av brandrök från olika härdar. I närheten av försvarsdepartementet i centrala delen av stan syntes rökpelare framför fonden av Tel Avivs karaktäristiska spegelglasförsedda skyskrapor.
Finns det några uppgifter om dödade eller skadade?
I Israel ska minst 2 personer ha dödats, ett 80-tal ska ha skadats i de här attackerna och i Iran uppges minst 78 människor har dödats i israeliska attacker på drygt ett dygn. Flera av de dödade var högt uppsatta militärer som arméchefen, revolutionsgardets ledare och ledare för revolutionsgardets elitstyrka bland annat och nyckelpersoner inom kärnenergiprogrammet.
Korrespondent Johan Mattias Sommarström. FNs generalsekreterare Antonio Guterres uppmanar Israel och Iran att sluta att anfalla varandra. I ett inlägg på X skriver Antonio Guterres att han tycker att det räcker med upptrappning och att det är dags att länderna slutar anfalla varandra. Och att fred och diplomati måste vinna, skriver Guterres i sitt inlägg. Här i Sverige kommer regeringen nästa vecka föreslå lättnader i amorteringskraven på bolån. Det här säger finansmarknadsminister Niklas Wykman i Ekots lördagsintervju. Men någon paus i amorteringskravet som Moderaterna lovade före valet är inte aktuell enligt finansmarknadsministern. Så vädret, idag så får stora delar av landet soligt. Över Svealand och södra Norrland kan slöjmoln passera under dagen. I norra Norrland mest molnigt väder och där kan det också bli någon regnskur. Temperatur under dagen håller sig mellan 20 och 25 grader i norra Norrlands inland. Lite svalare, där blir det mellan 15 och 20 grader och i fjällen 10 till 15 grader. Och det får avsluta Ekots nyheter klockan 7 med Annika Nordin.
Där är P1, Sveriges Radio.
Fy fan vad tråkigt det här blev.
Är det så?
Ja, eller du tycker det är kul.
Möt The Hives frontman, rockstjärnan Pelle Almqvist. Är det här en sån där socialt obekväm situation?
Vad tycker du?
Jag tycker inte att det är så obekvämt.
Nej,
men det ser väldigt obekvämt ut.
Det har varit mer obekvämt för mig.
Lyssna på söndagsintervjun efter 8-nyheterna i P1. Jag var nyfiken.
Ja, jag märker det.
Att våra nästan 300 arter av vilda bin har det svårt, det börjar bli allmänt känt. Och många gör sitt för att hjälpa dem. Men det spelar ingen roll hur många bihotell man snickrar ihop och sätter upp om det handlar om sandlevande vilda bin. De behöver naken sand, helst i soliga lägen. Och sådan blir det allt mindre av i våra omgivningar. Välkomna till andra timmen av Naturmorgon i P1. Jag heter Mats Ottosson och sandlevande bin och deras krympande livsmiljöer. Det är ämnet för Joakim Lindvalls reportage som du hör om en kvart ungefär.
Under tiden... Här kommer svartfältsbiet.
Ja, titta!
Där kommer den.
Ja!
Och den är väldigt, väldigt nervös. Alltså man kan ta det för en... Ja, där får han ner.
Såg du?
Ja.
Svartpälsbi är ett av de sandlevande bin som hittat till en avsiktligt skapad sandblotta utanför Uppsala. Och du kan göra samma sak, bjussa på en sandbädd att bo i. Handfasta tips kommer om du stannar kvar och lyssnar på denna naturmorgontimme som också ger praktiska råd om fågelbad. Och så har det ändrats en del bland svenska fågelnamn. Vi ska snart förklara varför sädgåsen inte finns längre. Men mest uppmärksamhet den här timmen ska vi liksom i timme ett ägna snäckornas och sniglarnas sexvanor. Och de som är våra guider på den här fortplantningssafarin i molluskvärlden, det är fältreporter Karin Gyllenklev och blötdjursexperten Ted von Proschwitz. Karin, vi hörde att det är soligt väder över hela landet. Det är väl ingen vidare blötdjursväder egentligen?
Nej, allra bäst är det ju med regn.
Ja.
Men det går bra. Det går bra ändå. Jag har ju ett proffs med mig som vet vad man ska leta även ja. Fast det inte regnar. Så vi har det så bra. Och solen som du pratar om har inte nått ända ner i Vitsippsdalen än. Men jag ser den precis längst upp i dalen. Så ser man faktiskt nu hur solen... tränger igenom trädstammarna och lövverket här. Ja,
anar att det sitter en koltrast där någonstans och hälsar solen välkommen. Och vi hörde ju första timmen att ni har ju faktiskt hittat ganska mycket sniglar och det var kärleksbilar och det var stimulatororgan. Vi är nyfikna på vad som kommer att följa efter detta.
Ja, nu har faktiskt jag och Ted von Proschwitz gått till det vi kallar för pantersnigelstocken. För när vi var här i höstas så hittade vi en pantersnigel när vi vände på den här jättemörkna stocken. Alltså det är som ett, ovanpå den är det bara som ett vitt puder av gammalt nedbrutet trä. Hur är det Ted, lyckades vi även denna gång att hitta en pantersnigel?
Ja, visst gjorde vi det. Jag har den på handen här.
Ja, det har du. Den har, ja nu rör den... Rör den sig här, men den är lite ihopvikt liksom, men man ser det här fina mönstret. Vill du beskriva det?
Ja, den kan ju ha väldigt många mönster. Det är faktiskt den mest variabla av alla våra snigelarter. Det kan vara prickar, det kan vara fläckar, den här längsgående streck. Och den kan faktiskt vara helt mörk också.
Ja, den är väldigt, väldigt mörk, nästan svart och sen så lite gråbruna ränder på bakkroppen och där fram har den det här lite spräckliga i samma färger och huvudet är en lite ljusare ton där den just nu sticker ut sina fyra tentakler och försöker rymma från Teds hand. Men du Ted, den här är ju jättespännande när man pratar om fortplantning.
Ja, de flesta snigelarter de parar sig bara på marken och de ligger i en parningscirkel, ett parningshjul som man säger, med högersidan mot varandra, och så skälper de ut ett könsformak där de har både hanliga och honliga delar så de kan passa in varandra. Så ligger de där och rör sig sakta runt i det här hjulet under någon timme som parningen pågår. Men de här är betydligt mer spektakulära. Man kan ju först tala om var könsorganet mynnar. Det är i högersidan på huvudet ganska långt fram.
Kan jag se det nu om jag tittar? Ja. Vänta, där vänster är höger. Ja.
Det ser du andningsöppningen först på manteln. Och sen går vi framåt. Här slutar manteln och här kommer huvudet. Och under här, vi ser inte hålet här. Det är väl det är inte markerat när det är inte aktivt. Men här framme ligger det. Här framme på högersidan.
Där skälper den ut.
Där skälper den ut. Både handliga och honliga delen, ja. Och just de här kölsniglarna, att vi har en gråsvart kölsnigel som har inhemsk art och svipantersnigeln som har varit väldigt många år, men är en införd art i Sverige. De har väldigt långa penisar. Det är penislängden många gånger kroppslängden hos djuren. Så de måste para sig hängande. Och då börjar de att följa efter varandra. De klättrar upp på någonting som de kan hänga ifrån. Till exempel en gren. Och det börjar de tillverka en väldigt tjock slemtråd som de håller fast i deras bakändar. Och så släpper de sig ut ifrån de här. Och sen öppnar de den här könsöppningen i huvudet. Och då kommer det ut en väldigt lång penis som alltså är över en decimeter lång. Och så parar de in penisändarna mot varandra.